Du lyssnar på Organistens dotter av Anneli Fichtelius, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Förord. Fram till 1944 befolkades stora delar av Estlands Östersjökust av svenskar. De levde isolerade men med samma språk, traditioner, seder och bruk som övriga svenskar och såg kung Oscar den andra av Sverige som sin regent så länge han levde. Men då Estland styrdes av den ryske tsaren och även av balttyska godsherrar befann sig estlandssvenskarna ständigt under hot om orättmätiga straff eller till och med deportation och straffarbete. Under slutet av andra världskriget ledde skräcken för att bli inkallad i Röda armén eller deporterad till Sibirien till massflykt, och majoriteten av svenskarna i Estland övergav allt och flydde till Sverige. Jag vill med den här romanserien om Tio och hennes familj sprida berättelsen om hur svenskar på andra sidan Östersjön levde sina liv från slutet av 1800-talet fram till den slutliga flykten till Sverige år 1944. Böckerna är inspirerade av verkliga personer och händelser. Anneli Fichtelius. Estland, våren 1886. 1. Vagnen var tungt lastad och plöjde djupa spår i vägens lera. Den gnällde och trilskade som en motspänstig gris på väg till slakt. Tio rös av obehag vid tanken. Trots att barnen varit strängt förbjudna att titta på hade hon smitit in i ladan och kikat ut på baksidan genom ett kvisthål vid slakten i höstas. Ljudet av suggans skrik och bilden av de vilt rullande ögonen när kararna band ihop klövarna och slängde den på rygg i slaktkaret, sekunderna innan de stack ihjäl den med den långa vassa slaktkniven, var för evigt inristade i hennes minne. Medan dödsryckningarna slet i djurets kropp hade Tio rusat ut på gården och kräkts våldsamt. En stund senare hade hon sett suggan hänga i bakbenen vid knuten på ladan, skollad och ren från borst med buken tömd på sitt innehåll. Själv hade hon fått hjälpa mor Karin att blanda grisblodet med råggryn till blodkorv medan kvällningarna fick ögonen att tåras. Det hade regnat i flera dagar, men idag sken en blek sol från en disig himmel och vårens fåglar drillade i högan sky när vagnen rullade ut ur gambyn. Dynglukten hängde i luften och en lätt vind fick vingarna på väderkvarnarna i utkanten av byn att sakta snurra. I dikerna lyste vårens första hästhovar som gula små solar. Ett gott tecken, tänkte Tio där hon halkade fram bakom vagnen med bara enkla skuvar i mjukt skinn på fötterna. Idag hade skuvarna snabbt fyllts med isande lervatten och Tio kunde inte längre känna sina tår. Om hon bara haft kängor som sina båda äldre systrar. Nu kämpade hon med att både hålla sig på benen och med att hålla upp kappan så att den inte skulle släpa i marken. Kappan, som tills helt nyligen varit en 2 år äldre systern Kerstis, var på tok för lång. Innan dess hade den tillhört Elena och den var både lagad och lappad. Trots sina 10 år var Tio fortfarande huvudet kortare än sina systrar, men de hade alla mor Karins tjocka bruna hår som krusade sig när det blev vått och hennes blåklintsblå ögon kantade av täta, mörka fransar. Tio avundades småbröderna som fick åka med mor och far på kuskbocken. Vagnen var lastad till bristningsgränsen med allt de ägde och den kraftiga hästen rörde sig långsamt framåt mellan nakna åkrar och ängar längs den ringlande vägen mot deras nya hem, Johansgården i grannbyn Höbring. En väg den gått många gånger på väg till kapellet i Rosläpp. Nu skulle hästen allt bli förvånad när den bara skulle behöva dra lasset halva vägen, tänkte Tio när hon nåddes av en pust av hästens doft där hon klafsade fram. Varje gång leran släppte taget om en av skuvarna på hennes fötter lät det så lustigt. Nästan som musik, tyckte hon och försökte lyfta fötterna efter en melodi hon hörde i sitt huvud. Leken fick henne att le, ända tills Kersti påpekade att den ena kappskjorten släpade i leran. Anders satt nöjd i fars knä och höll ett stadigt tag i tömmarna, trots att han med sina 7 år var stor nog att gå hela vägen, precis som sina systrar. Bredvid fars breda ryggtavla satt mor Karin, så liten och bräcklig.